Elaine satte hakan i vädret. En väldigt irriterande vana som hon hade. Hon var som sinnebilden av högdragen arrogans. Även om de flesta män av någon anledning tycktes finna henne tilldragande. Du beklagar dig ständigt över hur lång tid det tar att komma i kontakt med alla dina agenter, sa hon med sval stämma. Men jag tänker inte gå närmare in på huruvida du kan ha hört allt som finns att höra. Vare sig min mor lever eller ej, så är min plats i Camely nu. Jag är tronens dotter. Sjön fnös så ljudligt att Ninni spratt till. Du har varit antagen länge nog att veta bättre än så. Elaine hade större potential än någon haft på 1000 år. Inte lika stor som Ninive, om bara hon lärde sig att leda kraften när hon själv ville. Men likväl tillräckligt mycket för att få ett ljus att tändas i ögonen på vilken HD som helst. Elaine rynkade på näsan. Hon visste mycket väl att även om hon redan suttit på lejontronen skulle HD:erna ha sett till att hon kom till dem och lärde sig att behärska sin gåva. Antingen genom att be henne komma, eller, om det inte gick, genom att stoppa henne i en tunna och bära iväg med henne. Och öppnade munnen, men Sjön fortsatte oförtrutet. För all del skulle de gärna se att du besteg tronen, och hellre förr än senare. Det är alldeles för länge sedan det fanns någon drottning som öppet visade att hon var HD. Däremot kommer de inte att låta dig gå förrän du är en fullvärdig syster. Och helt bortsett från det, just för att du är tronens dotter och snart ska bli drottning, så kommer de bränna mig aldrig släppa dig i närheten av draken återfödd förrän de vet hur mycket de kan lita på honom. Särskilt efter denna amnesti som han utfärdat. Hennes läppar kröktes surt kring ordet och Lin gjorde en grimas. Också Ninive kände hur tungan krullade sig i munnen på henne. Hon hade blivit uppfostrad att frukta alla män som kunde leda kraften. Det var deras öde att drabbas av vansinne och att bringa skräck och olycka över alla som fanns i närheten, innan de slutligen dog en fasansfull död orsakad av den svarta smitta på den manliga halvan av urkällan. Men Rand, som hon hade sett växa upp, var draken återfödd. Född både för att varna om att den sista striden nalkades och för att själv kämpa mot den svarte i denna strid. Draken återfödd, mänsklighetens enda hopp, och samtidigt en man som kunde leda kraften. Än värre var de rapporter som flutit in om att han försökte samla andra som var som han, även om det inte kunde finnas många sådana. Alla Ishidéer som fick höra talas om en sådan man skulle jaga upp och fånga in honom. Röda Aya gjorde i stort sett ingenting annat, men de hittade inte många, långt färre än vad som en gång funnits enligt de historiska källorna. Elaine tänkte inte ge sig. Det var en beundransvärd egenskap som hon hade. Hon gav aldrig upp. Inte om hon så hade huvudet på stupstocken och bödelsyxan på väg mot halsen. Hon stod där med hakan lyft och mötte Sjöns orubbliga blick. Någonting som Ninive många gång haft svårt att göra om. Det finns två uppenbara skäl till att jag borde fara. För det första är min mor försvunnen. Vad det nu än är som hänt henne. Och som tronens dotter kan jag lugna folket och försäkra dem att tronföljden är tryggad. För det andra kan jag tala med Rand. Han litar på mig. Jag skulle vara mycket bättre lämpad för det än någon som salen kan tänkas välja. Aesedena här i Shalidar hade valt sin egen tronets sal. En sal i landsflykt. Nu skulle de tänka ut vem de skulle utse till ny Amelintronande. En rättmätig sådan som kunde utmana Elaidas anspråk på titeln och vita tornet. Men hittills hade Ninive inte sett många tecken på att de kom någon vart. Så ädelt av dig att offra dig, barn lilla, sa Alin torrt. Elaines min rubbades inte, men hon blev ilsket röd i synen. Utanför detta rum var det få som visste om det. Ingen av dem någon ägde det. Men Ninni hyste inga tvivel om att det första Elaine skulle göra när hon väl kom till Camlin var att ta Rand av sides och kyssa honom halvt fördärvat. Randall Thor har redan Camlin, och om han skulle få dig i sin makt nu när din mor saknas skulle han ha hela Andor. Salen tänker inte låta honom få mer av Andor än nödvändigt. Och helst inte mer av någonting annat heller. Han har redan både Cheer och Carhain i sin ficka. Och av allt att döma Ale-folket också. Lägg Andor till det. Så kommer Marandi och Altara, där vi råkar befinna oss, att falla så fort han nyser. Hans makt håller på att växa sig allt för stor, allt för snabbt. Han kanske bestämmer sig för att han inte behöver oss. Nu när Moraine är död finns det ingen vi kan lita på i hans närhet. Dessa ord fick Ninni att rycka till. Moraine var den ACD som hade fört henne och Rand ut ur Tjuvfloden och förändrat deras liv. Hennes och Rands, Egwens, Mats och Perrins. Hon hade varit inställd på att Moraine skulle få plikta för vad hon hade gjort dem så länge att när Moraine försvann hade det varit som om Ninni förlorat en del av sig själv. Men Moraine hade dött i Carhain och hon hade tagit Lanfear med sig. Hon var snabbt på väg att bli en legend bland Aesherdéerna här. Ingen annan Aesherdé hade dödat någon av de förlorade, än mindre två. Det enda goda Ninni kunde se i allt sammans, även om hon skämdes över att se någonting gott i det överhuvudtaget, var att Lärn befriats från att vara Moraines väktare. Om hon nu någonsin kunde hitta honom. Shuan tog genast vid där Lin hade slutat. Vi kan inte kosta på oss att låta pojken skena fram utan minsta vägledning. Vem vet vad han kan hitta på? Ja, jag vet att du är redo att ta hans parti. Men jag orkar inte lyssna på det. Jag försöker balansera en levande silvergädda på näsan, flicka. Vi kan inte låta honom växa sig allt för stark innan han godtar vårt stöd. Och på samma gång vågar vi inte hålla honom i allt för strama tyglar. Och jag försöker övertyga Shariam och de andra om att de ska stödja honom, fast hälften av salen i hemlighet inte vill ha med honom att göra överhuvudtaget, och andra hälften innerst inne tycker att han borde stillas. Draken återfödd eller ej. Hur det än är med det, och vad du än må ha för argument, så föreslår jag att du lyssnar på Shariam. Du kommer inte att kunna få någon att ändra sig. Och Tiana har inte så många noviser här att hon inte har tid över för dig. Elaines ansikte drogs ihop i en ilsken grimas. Tiana Nocell, en gråsyster, var novisernas föreståndarinna i Salirer. En antagen fick göra sig skyldig till betydligt grövre övertramp än en novis innan hon blev skickad till Tiana. Men just därför var ett sånt besök desto mer försmädligt och smärtsamt. Mot en novis kunde Tiana visa någon fördragsamhet, om än inte mycket. En antagen borde däremot veta bättre, tyckte hon. Och hon försäkrade sig om att de tyckte detsamma, långt efter att de lämnat hennes lilla skrubb till ämbetsrum. Ninni hade betraktat Sjön, och nu dök någonting upp i hennes huvud. Du visste redan om denna delegation, eller vad det nu är, eller hur? Ni båda tisslar och tasslar ständigt med Shariam och hennes lilla klick. Visserligen var det salen som antogs besitta myndigheten att välja en ny Amelin-tronande. Men den verkliga kontrollen låg fortfarande hos Shariam och den handfull andra Aesherdéer som först hade organiserat vistelsen i Salirder. Hur många skickar de iväg, Sjön? Elaine lät höra en flämtning. Det var tydligt att detta inte hade fallit henne in. Det visade hur upprörd hon var, för vanligen uppfattade hon nyanser som Ninive missade. Joanne förnekade ingenting. Sen hon blivit släkt kunde hon ljuga som en ullhandlare, men när hon bestämde sig för att spela med öppna kort gjorde hon det med besked. 9. Tillräckligt många för att visa draken återfödd heder. Vilket fiskgräns! En delegation till en kung består sällan av fler än 3 systrar. Men inte tillräckligt många för att skrämma honom. Om han nu lärt sig tillräckligt mycket för att låta sig skrämmas. Det får vi sannoliken hoppas att han har, sa Elaine kyligt. Annars kanske de 9 blir 8 för många. 13 var det antal som var farligt. Rand var stark, kanske starkare än någon annan man sedan världsfallet. Men 13 sammanlänkade Aisha Dare kunde övermanna honom, skärma av honom från Sidin och ta honom till fånga. 13 var det antal som krävdes när en man skulle stillas. Men Ninive hade börjat misstänka att det berodde mer på sedvänja än på att det verkligen var nödvändigt. Det fanns många saker som Aisha Dare gjorde för att seden sa så. Joannes leende var allt annat än vänligt. Jag undrar varför ingen annan tänkt på det. Tänk, flicka. Shariam tänker, och Salen lika så. Bara en ska komma nära honom till att börja med, och därefter aldrig fler än han trivs med. Men han kommer att veta att det kommit 9 stycken, och någon upplyser honom säkerligen om vilken ära det är. Jag förstår, sa Elaine tyst. Jag borde ha begripit att någon av er skulle ha tänkt på det. Jag ber om ursäkt. Det var en annan god sida hos henne. Hon kunde vara envis som en skelögd mulåsna, men när hon väl bestämde sig för att hon haft fel erkände hon det lika beredvilligt som någon bondmora. Det var sannerligen inte vanligt bland folk med ädelt blod. Min följer också med, Charlene. Rand kanske kan ha användning av hennes gåvor. Fast den biten känner förstås inte systrarna till. Hon kan bevara sina hemligheter. Som om det vore det viktiga. Jag förstår, sa Elaine igen. Den här gången med tonlös röst. Hon gjorde ett försök att låta mindre modstulen, men misslyckades skändligen. Nå, jag ser att ni har fullt upp med Merrigan. Det var inte min mening att störa er. Låt inte mig avbryta. Innan Ninive hann öppna munnen hade hon slagit igen dörren bakom sig. Ninive vände sig ilsket mot Lin. Jag trodde att det var Joanne som var den elaka av er båda, men det där var verkligen gement. Det var Joanne som svarade. När 2 kvinnor älskar samma man innebär det bekymmer, och när mannen är Randall Thor. Ljuset vet hur det är ställt med hans förnuft nu, eller vart de kan få honom att dra hän. Om de ska klösas och dra varandra i håret är det bäst att de gör det här och nu. Utan att tänka på det grep Ninive sin fläta och drog tillbaka den framför axeln med ett ryck. Jag borde. Dessvärre fanns det inte mycket hon kunde göra och ingenting alls som spelade någon roll. Vi fortsatte där vi slutade när Elaine kom in. Men Joanne, om du någonsin gör henne någonting sånt igen. Eller mig, tänkte hon. Ska jag se till att du ångrar att du... Vart tror du att du är på väg? Joanne hade skjutit tillbaka stolen och rest sig upp. Och efter att ha kastat en blick på henne gjorde Lin detsamma. Vi har arbete att utföra, sa Joanne kort, redan på väg mot dörren. Du har lovat att ställa dig till förfogande, Joanne. Shariam har sagt det till dig. För all del tyckte Shariam också att det bara var slöseri med tid. Men Ninive och Elaine hade förtjänat någon sorts belöning och något mått av förmåner. Som att få Merrigan som tjänare för att få mer tid i sina studier som antagna. Joanne gav henne en road blick från dörren. Du vill kanske klaga hos henne och förklara hur du bedriver dina undersökningar. Jag vill ha lite tid med Merrigan ikväll. Jag har några fler frågor att ställa henne. När Joanne gått sa Lin dystert. Det skulle vara trevligt, Ninip, men vi måste göra vad vi kan göra. Du skulle kunna försöka med Logan. Sen var hon också borta. Ninips min var bister. Hon hade fått ut ännu mindre av att studera Logan än av studierna av de bägge kvinnorna. Hon var inte längre säker på att hon kunde lära sig någonting alls av honom. Hur som helst var det sista hon ville att hela en man som blivit stillad, och han gjorde henne nervös. Ni hugger efter varandra som råttor i en igenspikad låda, sa Merrigan. Det verkar inte som om dina utsikter är särskilt goda. Du borde kanske prova andra möjligheter. Håll din smutsiga mun stängd. Ninive blängde på henne. Håll den stängd så bränner det ljuset. Fortfarande sipprade rädsla genom armbandet. Men nu fanns det någonting annat där också. Någonting som nästan var för svagt för att alls finnas till. En svag gnista av hopp kanske. Ljuset bränner dig, muttrade hon. Egentligen äter kvinnan inte Merrigan utan Mogedy. Hon var en av de förlorade, fångad genom sin egen omåttliga stolthet. Och nu fången mitt bland hundratal, säger Shadir. Det var bara 5 kvinnor i världen som visste detta. Ingen av dem är Shadir. Men att hålla Mogedy hemlig var fullständigt nödvändigt. På grund av de förbrytelser som den förlorade hade på sitt samvete skulle hon annars bli avrättad, lika säkert som att solen skulle gå upp på morgonen. Joanne höll med om detta. För varje HD som förespråkade att man skulle avvakta, om nu någon gjorde det, skulle det finnas 10 som krävde att rättvisa skipades omedelbart. Hon skulle hamna i en omärkt grav och ta med sig all sin kunskap från sagornas ålder. En tid då man med kraftens hjälp hade gjort saker som ingen ens drömde om idag. Ninive var inte säker på att hon trodde på ens hälften av vad kvinnan berättat om denna tid. Hon begrep sannoliken mindre än hälften. Att dra fram upplysningar ur Mogedyn var ingen lätt syssla. Ibland var det som att hela. Mogedy hade aldrig varit intresserad av någonting som hon inte kunde dra nytta av, och det helst genom någon enkel genväg. Det var knappast troligt att kvinnan skulle avslöja sanningen, men Ninive misstänkte att hon varit något slags svindlerska innan hon svor sig till den svarte. Ibland visste Ninive och Elaine inte vilka frågor de skulle ställa, och Mogedy erbjöd dem sannligen sällan någonting frivilligt. Men inte desto mindre hade de lärt sig en hel del, och det mesta hade de vidarebefordrat till Eishedena. Under förespeglande att det var resultatet av studier som de gjorde som antagna, naturligtvis. De hade fått mycket beröm för det. Om de kunnat skulle hon och Elaine ha hållit vetskapen om henne för sig själva. Men Birgitte hade vetat redan från början, och det hade varit oundvikligt att berätta för Joanne och Lin. Joanne hade vetat tillräckligt mycket om de omständigheter som lett till Mogedyns tillfångatagande för att kräva en fullständig förklaring, och hade tillräcklig myndighet för att få en. Ninive och Elaine kände till en del av Joannes och Lins hemligheter, medan de båda kvinnorna verkade känna till alla deras, utom sanningen om Birgitte. Detta skapade en balans som lätt kunde väga över till Joannes och Lins fördel. Dessutom berörde vissa av Mogedyns avslöjanden komplotter bland mörkvännerna och antydningar om vad de andra förlorade hade i görningen. Den enda möjligheten att vidarebefordra sådana uppgifter var att få det att framstå som om de kom från Joannes och Lins agenter. De fick ingenting veta om svarta Aya, väl dolda och under lång tid förnekade. Fast detta var vad som intresserade Joanne allra mest. Mörkvänner äcklade henne, men blotta tanken på Eishedir som svurit sig i den svartes tjänst var nog för att skärpa Joannes vrede till ett iskallt raseri. Mogedyn påstod att hon inte vågat närma sig någon Eishedir, och det var inte särskilt svårt att tro på. Rädslan var ständigt närvarande hos kvinnan. Inte att undra på att hon alltid hållit sig dold i skuggorna, till den grad att hon blivit kallad för spindeln. På det hela taget var hon ett alltför värdefullt fynd för att lämnas till skarprättaren, även om de flesta i Shadair inte skulle dela den åsikten. De flesta i Shadair skulle vägra att ens röra vid henne eller lita på någonting som hon sagt. Ninive kände ett styng av skuldblandad motvilja, och det var inte första gången. Fanns det verkligen något som berättigade att hålla en av de förlorade utom rättvisans grepp? Om de lämnade henne ifrån sig skulle det innebära efterräkningar, förmodligen av gruvligaste slag för alla inblandade, inte bara för henne själv utan även Elaine, Joanne och Lynn. Det skulle också innebära att Brigittes hemlighet avslöjades och att all denna kunskap skulle gå förlorad. Må så vara att Mogadin inte visste någonting om att hela, men hon hade gett Ninive dussintals olika vinkar om vad som var möjligt att göra. Och mer fanns säkert gömt i hennes medvetandes skrymslen. Vem visste vad Ninive skulle kunna upptäcka med det som vägledning? Ninive längtade efter ett bad och det hade ingenting med värmen att göra. Nu pratar vi om vädret, sa hon bittert. Du vet mer om att styra vädret än jag. Mogadin lät trött och ett eko av denna matthet kom genom armbandet. De hade dryftat ämnet många gånger. Allt jag vet är att det som sker är mörkrets, den svartes verk. Hon hade fräckheten att försöka släta över sitt misstag med ett insmickrande leende. Ingen människa är stark nog att ändra det. Ninive fick stålsätta sig för att inte skära tänder. Elaine visste mer om att styra vädret än någon annan i Shalidar. Och hon sa samma sak, inklusive det om den svarte. Fast det kunde vilken narr som helst begripa när vinden var stekhet istället för att komma med den första snön, när inget regn föll och bäckarna sinade. Då talar vi om att använda olika vävar för att hela olika sjukdomar. Kvinnan påstod att detta tog längre tid än det man gjorde nu, men att all den styrka som krävdes kom från kraften, inte från patienten och kvinnan som ledde kraften. Men så sa hon visserligen också att män hade varit bättre på att hela vissa saker, och det tänkte inte Ninive tro på. Du måste ha sett det göras åtminstone någon gång. Hon satte sig till rätta för att börja rota efter guldklimparna som dolde sig bland allt slagg. Det fanns kunskap som var värd mycket. Men hon önskade att det inte kändes som att gräva i slämmig gyttja. Elaine tvekade inte när hon väl kommit utanför dörren, utan fortsatte med raska steg efter att ha vinkat till Brigitte. Brigitte, som hade sitt guldgula hår uppsatt i en invecklad midjelång fläta, lekte med ett par småpojkar samtidigt som hon höll uppsikt över den trånga gränden. Hennes båge stod lutad mot ett skevt staket intill. Åtminstone försökte hon leka med pojkarna. Gerald och Shivi stirrade på kvinnan i de undliga vida gula byxorna och den korta vita rocken. Men det var också allt. Mer än så reagerade de aldrig, och aldrig talade de heller. De gällde för att vara Marigans barn. Brigitte tyckte om att leka med dem, men det gjorde henne samtidigt lite sorgsen. Hon hade alltid tyckt om att leka med barn, särskilt små pojkar, och det fick henne alltid att känna på samma sätt. Elaine var lika medveten om detta som om sina egna känslor. Om hon hade trott att Mogadin hade haft någonting att göra med deras tillstånd. Men kvinnan påstod att de hade varit likadana redan då hon plockat upp dem som förklädnad i gelden. De hade varit ett par föräldralösa gatpojkar. Och några av de gula systrarna sa att de helt enkelt hade sett för mycket av oroligheterna i Shamara. Det hade Elaine inte svårt att tro med tanke på vad hon själv bevittnat där. De gula systrarna sa att de skulle repa sig med tiden om någon tog sig an dem. Och Elaine hoppades att det var sant. Hon hoppades att hon inte lät den som bar ansvaret undfly rättvisan. Hon ville inte tänka på Mogadyn nu. Mor. Nej, henne ville hon absolut inte tänka på. Min. Och Rand. Det måste finnas något sätt att handskas med det här. Hon såg knappt Birgits svarsnick utan skyndade ut genom gränden och ut på Kärledars huvudgata under en molnfri, stekande, het middagshimmel. Kärledar hade legat övergivet i åratal innan Eichedair som var på flykt efter Elaidas kupp hade börjat samlas här. Men nu var taken klädda med nyskuren halm. På de flesta av boningshusen syntes spår av omfattande reparationer, liksom på de tre större byggnader som varit värdshus. Ett av dessa, det största, kallades nu ibland för Lilla tornet, eftersom det var här som tornets sal hade sina sammankomster. Det var förstås bara det nödvändigaste som hade gjorts. I många fönster var rutorna spräckta, om det fanns något glas överhuvudtaget. Det fanns viktigare saker att göra än att bättra på målning och stenmurar. På gatorna av hårt trampad jord var trängseln enorm. Det var naturligtvis inte bara av Eichedair utan även antagna i bandkantade klänningar, helt vitklädda noviser som skyndade hit och dit. Väktare som rörde sig med samma leopardlika smidighet vare sig de var slanka eller grova till växten. Tjänare som hade följt med Eichedairna från tornet, till och med en del barn och soldater. Den tornets sal som hade sitt säte här beredde sig på att lägga tyngd bakom sina anspråk jämte mot Elaida så snart de valt sin nya ärmelintronande, med vapenmakt om det skulle behövas. Genom sålet trängde den avlägsna klangen av släggor från smedjorna utanför byn. Ett ljud som vittnade om hästar som skoddes och rustningar som lagades. En man med fyrkantigt ansikte och svart gråsprängt hår red långsamt ner för gatan i brungrå rock och naggat bröstharnesk. Medan han tog sig fram genom trängseln betraktade han de grupper av män som marscherade förbi med bågar eller långa pikar vilande mot axlarna. Gareth Bryan hade gått med på att rekrytera och leda Kärledars här, det visste Elaine. Men hon önskade att hon vetat mer om varför och hur detta gått till. Det var någonting som hade med Schwern och Lin att göra. Men hon kunde inte begripa vad, eftersom han lät de båda kvinnorna, särskilt Schwern, arbeta sig halvt fördärvade för att uppfylla någon ed som Elaine inte heller visste mycket om. Bara att Schwern klagade bittert över att behöva hålla hans rum och kläder rena, utöver sina övriga plikter. Hon klagade, men hon gjorde det ändå. Det måste ha varit en stark ed. Brians blick svepte över Elaine, nästan utan att stanna upp. Han hade uppträtt med sval reserverad artighet gentemot Elaine ända sedan hon anlände till Kärledar, trots att han känt henne sedan hon låg i vaggan. Fram till för ett knappt år sedan hade han varit generalkapten för hennes mors drottninggarde i Andor. En gång i tiden hade Elaine trott att han och hennes mor skulle gifta sig. Nej, hon skulle inte tänka på sin mor. Min. Hon måste leta upp Min och prata med henne. Hon hade emellertid knappt börjat leta sig fram mellan människorna på den dammiga gatan förrän hon stött ihop med två Eichedair. Hon hade inget annat val än att stanna och niga för dem, allt medan folkmassan forsade förbi. Båda kvinnorna log strålande leenden och ingen av dem svettades en droppe. Elaine drog fram en näsduk ur ärmen för att torka sig i ansiktet och önskade att hon redan hade fått lära sig just den delen av Eichedairnas färdigheter. God dag, Anaya Sede. Janaya Sede. God dag, mitt barn. Har du några nya upptäckter åt oss idag? Som vanligt talade Janaya hastigt, som om tiden knappt räckte till för att få fram orden. Ni gör sannoliken stora framsteg, du och Ninni, särskilt för att vara antagna. Jag kan fortfarande inte begripa hur Ninni bär sig åt när hon har så svårt med kraften. Men jag må då säga att jag gläder mig åt det. Till skillnad från de flesta bruna systrar, som för det mesta var tankspridda och försumliga när det gällde annat än deras böcker och studier, gav Jenaya ett nog så prydligt intryck, och de korta, grå hårstråna låg alla på sin plats kring ett ansikte präglat av den tidlöshet som vittnade om att hon arbetat länge med kraften. Likväl fanns det dock saker i den slanka kvinnans utseende som gav en antydan om vilken Aya hon tillhörde. Hennes klänning var grå och sydd i kraftigt ylle. De bruna betraktade sällan kläder som annat än någonting att skyla sig med. Och även när hon talade med en fanns det en liten rynka mellan hennes ögonbryn, som om hon grunnade på någonting helt annat. Utan denna rynka skulle hon ha varit riktigt söt. Det där sättet ni kom på att svepa in sig i ljus för att bli osynlig, sannoliken anmärkningsvärt. Någon kommer säkert att lista ut hur man blir av med krusningarna så att man kan röra sig fritt. Och Karenna är helt begeistrad över Ninnis lilla tjuvlyssningsknep. Det var en stygg sak att tänka ut, men användbar. Karenna tror att hon kan lista ut hur hon ska ändra det så att hon kan tala med någon på avstånd. Tänk bara, tala med någon som befinner sig en mil bort, eller två, eller till och med. Enaya la handen på hennes arm och hon avbröt sig, blinkande mot den andra Isidén. Du gör stora framsteg, Elaine, sa Enaya lugnt. Kvinnan med de kraftiga dragen var alltid lugn. Det ord som passade bäst var moderlig och oftast uppmuntrande. Men hennes släta HD-drag gjorde det omöjligt att säga hur gammal hon var. Också hon tillhörde den lilla kretsen kring Sheriam som hade den verkliga makten i Shalidar. Större än någon av oss väntat sig, och vi hade ändå stora förväntningar. Du är den första som tillverkat en Tear and Grill sedan världsfallet. Det är anmärkningsvärt, barn, och det vill jag att du ska veta. Du borde vara mycket stolt. Elaine stirrade ned i marken framför sina fötter. Två småpojkar som nådde henne till midjan pilade skrattande fram genom trängseln. Hon önskade att ingen annan varit inom hörhåll, även om ingen av de förbipasserande ägnade dem mer än en flyktig blick. Det fanns så många i Shader här att inte ens novisen neg om de inte blev tilltalade, och alla hade brådskande ärenden som måste göras. Hon kände sig inte det minsta stolt, inte över alla de upptäckter som de hade fått från Mogedin. Det hade blivit en hel del sedan de börjat med att vränga, en metod som gjorde att en samling flöden blev osynliga för alla utom den kvinna som vävt dem. Och likväl hade de inte vidarebefordrat allting. Inte hur man dolde sin förmåga att leda kraften till exempel. Utan det knepet skulle det inte ha dröjt många timmar innan Mogedin blivit avslöjad. En HD kände om en annan kvinna kunde leda kraften så snart hon kom inom några stegs avstånd. Och om de lärde sig hur man dolde det skulle de kanske räkna ut hur man genomskådade det också. Eller hur man förklädde sig. De brängda vävarna gjorde att Merrigan inte var det minsta lik Mogedin. Vissa av de kunskaper som kvinnan ägde var helt enkelt för motbjudande. Till exempel tvångskraften, förmågan att böja andra människors vilja och så hennes metod att plantera instruktioner som gjorde att den som utsatts för det inte mindes vilka order han fått ens när han utförde dem. Och än värre saker. Allt för motbjudande och kanske allt för farliga för att de skulle anförtro någon dem. Ninni sa att de själva måste lära sig dessa saker för att kunna motarbeta dem. Men Elaine ville inte. De hade så många hemligheter, berättade så många lögner för både sina vänner och andra som var på deras sida, att hon nästan önskade att hon kunnat svära de tre ederna med edstaven i sin hand utan att ens behöva bli upphöjd till Aes Sedai. En av dessa eder var att aldrig säga ett ord som inte var sant, och edstaven tvingade en att hålla löftet. Med Tyr and Greelerna har jag inte lyckats så bra som jag borde kunna, när jag ser det. Det var åtminstone någonting som hon hade gjort alldeles själv. Först hade det varit armbandet och halsbandet, någonting som de självfallet hållit väl dolt. Men det var bara en omarbetad kopia av en otäck uppfinning, Erdame, som Shonshen hade lämnat kvar efter att deras invasionsstyrkor drivits tillbaka i havet vid Färm. Den osmyckade gröna plattan som gav någon som egentligen inte var stark nog möjlighet att genomföra osynlighetsknepet. Och det fanns många som inte var starka nog, hade varit hennes idé redan från början. Hon hade inga Angreel eller Shangreel att undersöka, så hittills hade det varit omöjligt att skapa några sådana. Och trots att hon utan större svårigheter kopierat den shonshanska anordningen hade det visat sig att Tyr and Greel inte var så enkla att tillverka som hon trott. En Tyr and Greel använde kraften istället för att förstärka den, nyttjade kraften till ett särskilt ändamål. Vissa kunde rent av användas av folk som inte kunde leda kraften, till och med män. De borde ha varit enklare, och det var de kanske vad funktionen beträffade, men inte att tillverka. Hennes blygsamma konstaterande utlöste en störtflod från Janaya. Dumheter, barn, rena dumheter. Jag lovar, jag tvivlar inte det minsta på att du ska få bära sjalen, inte bara ringen, så snart vi är tillbaka i tornet så vi kan pröva dig ordentligt och sätta edstaven i handen på dig. Inte tu tal om saken. Du uppfyller sannoliken alla de löften som vi sett hos dig, och mer än då. Ingen kunde ha väntat sig. Än en gång vidrörde Anaya hennes arm. Det var tydligen en signal, för Janaya tystnade och blinkade. Du behöver inte bygga på barnets fåfänga allt för mycket, sa Anaya. Elaine, jag tänker inte låta dig stå och gnälla. Det borde du ha vuxit ifrån för länge sedan. Moderligheten kunde vara fast likväl som vänlig. Jag tänker inte låta dig knota över ett par små misslyckanden. Inte när det som du har lyckats med är så fantastiskt. Elaine hade gjort 5 versioner av stenplattan. 2 av dem gjorde ingenting alls och 2 fick en bara att se suddig ut, förutom att man blev illamående. Den som fungerade hade varit hennes tredje försök. Det var betydligt mer än ett par små misslyckanden i Elaines ögon. Allting ni har gjort är fantastiskt, både dina och Ninivs upptäckter. Tack, sa Elaine. Tack, båda 2. Jag ska försöka låta bli att gnälla. När en Aes Sedai sa att man gnällde, så var det sista man gjorde att hävda motsatsen. Vill ni vara snälla och ursäkta mig nu? Jag har förstått att delegationen till Caimlin ska ge sig av idag, och jag vill säga adjö till min. Naturligtvis lät de henne gå, även om Janaya nog skulle ha dragit ut på avskedet en halvtimme till ifall inte Anaya varit med. Anaya mönstrade Elaine grundligt. Hon visste säkerligen allt om hennes meningsutbyte med Sharia, men sa ingenting. Ibland var en Aes Sedais tystnad lika tydlig som några ord. Elaine strök tummen över ringen som satt på hennes vänsterhands ringfinger och kilade iväg med raska steg. Hon blickade bort över vimlet så att hon kunde hävda att hon inte sett sådana som kunde tänkas försöka stoppa henne för att gratulera henne. Kanske skulle det godtas som ursäkt. Kanske skulle det leda till ett besök hos Tiana. Det fanns gränser för vilka privilegier man kunde få genom gott arbete. För stunden skulle hon absolut föredra Tiana framför oförtjänt beröm. Guldringen var utformad som en orm som bet sig själv i stjärten. Stora ormen var en symbol för Eishedena, men bars även av de antagna. När hon fått sjalen med frans i samma färg som den aja hon valt, kunde hon bära ringen på vilket finger hon ville. Det skulle bli gröna aja för hennes del, av nödvändighet. Det var bara gröna systrar som hade mer än en väktare, och hon ville ha Rand, eller åtminstone så mycket av honom som hon kunde få. Problemet var att hon redan hade bundit Brigitte till sig, den första kvinna som någonsin blivit väktare. Det var därför som hon kunde förnimma Brigittes känslor, därför hon visste att Brigitte hade fått en flisa i handen samma morgon. Den enda som kände till detta band mellan dem var Ninive. Väktare tillkom det endast fullvärdiga Eishedair att ha, och en antagen som överskred den gränsen kunde inte räddas av några eftergifter. Det hade varit nödvändigt, inte bara ett infall. Brigitte skulle ha dött annars, men Elaine trodde inte att det skulle spela någon roll. Att bryta någon av de regler som gällde kraften kunde vara fatalt, både för en själv och för andra. Och för att man aldrig skulle glömma detta var det sällan någon kom undan med att bryta någon regel, av vilket skäl det vara månde. Det förekom så mycket hemlighetsmakerier här i Källerdär. Det var inte bara Brigitte och Mogadin. En av ederna hindrade visserligen en HD att ljuga. Men sådant man inte talade om behövde man heller inte ljuga om. Moraine hade vetat hur man gjorde sig osynlig. Kanske på samma vis som de lärt sig av Mogadin. Ninive hade sett Moraine göra det en gång innan Ninive visste någonting om kraften själv. Däremot hade ingen annan i Källerdär känt till det. Eller åtminstone inte erkänt att de gjorde det. Brigitte hade bekräftat någonting som Elaine hade börjat misstänka. De flesta Eishedair, kanske alla, höll inne med åtminstone en del av vad de själva lyckades lära sig. De flesta hade sina egna hemliga knep. Om tillräckligt många Eishedair visste om dessa färdigheter kunde de bli allmänna. Sådant som noviser och antagna fick lära sig. Och annars kunde de dö med den Eishedair som behärskade dem. Två eller tre gånger hade hon tyckt sig uppfånga en igenkännande glimt i någons ögon när hon demonstrerade någonting. Det hade gått misstänkt snabbt för Karenna att lära sig hur man avlyssnade folk på håll. Men det var knappast någonting en antagen kunde anklaga en HD för. Denna vetskap gjorde egentligen inte hennes egna skumraskaffärer mer tilltalande. Men hjälpte kanske en smula, tillsammans med att tänka på vad som var nödvändigt. Om de bara slutade ösa beröm över henne för sånt som hon inte hade gjort. Hon visste precis var hon skulle hitta Min. Knappt 3 mil söder om Kärlid där låg floden Eldar, och en ynklig liten bäck rann längs byns utkant på sin väg mot floden genom skogen. De flesta av de träd som hade vuxit upp i byn hade huggits ned sedan Eishedena börjat komma dit. Men bakom några av husen stod det kvar en liten trädsamling som följde bäckfåran, en markremsa som var allt för liten för att brukas till någonting. Slut på första kassettens andra sida. Var god, spola färdigt åt höger. Lägg tillbaka kassetten i emballaget. Fortsättning följer på kassett nummer 2.